Modermodemet med mig, Bartek och Patrik och Anders. Välkomna. Hej.
Tack så mycket. Hej igen. Vad kul att vara tillbaka efter en adekvat räddning av er. Nej, nu låter jag sådär hemskt igen. Men jättekul att få höra på era samtal faktiskt förra veckan, tyckte jag. Väldigt mysigt.
Ja, det blev väl inte specialare. Det blev, vad var det, vabb för dig?
Mm, precis. Den vabben pågick till och med idag. Så att...
Oj, jävlar.
Ja. Till och från med ihop med min fru. Men som alla som jobbar på distans så är det att ingen är ledig. Ingen vabbar. Mm. Ingen får någonting gjort och ingen är nöjd tills barnen är friska igen. Det är lite den...
Ja. Schrödingers vardagspussel.
Mm. Typ. Ja. Vad ska vi prata om idag?
Jag ser, Anders, att du bokstavligen vibrerar av lust att berätta hur dåligt Baldur's Gate 3 är.
Oj. Ja, det tycker jag inte att det är, men... Nej, vi ska prata om spel, sa vi. Och... jag är ju verkligen en livslång spelperson. Det var ett ord som en kollegas dotter använde om sig själv. Att hon är en spelperson. Jag tyckte det var mycket roligare än att säga att man är gamer. Så att jag började säga att jag är en spelperson också. Hela mitt liv. Och spelat och spelade det mesta. Numera spelar jag ingenting för jag har ingen tid till någonting. Men i teorin spelar jag fortfarande jättemycket spel. Och tycker det är intressant, för jag tror att det är ganska många i vår ålder och i vår profession som mer eller mindre gamar, liksom, eller har gamat mycket. Om det så var CS för 20 år sedan, eller om det liksom är, jag vet inte, World of Warcraft eller allt möjligt, Valheim och så vidare. Det finns liksom väldigt många spel som funnits väldigt länge nu, och som många spelar och spelat, och alla blir äldre av någon konstig anledning, men... det känns inte som att folk tappar intresset för spel fast man blir äldre. Vilket är lite kul, tycker jag. Ja, därför kan jag prata om spel, tänkte jag. Fast det inte har så mycket att göra med kanske tech.
Lång tystnad.
Jag tycker jag var tyst tills du säger någonting.
Ja. Jag ser... Förlåt.
Bartik. Nej, du... Jag hade bara en... nödraket utifall att det skulle bli en tyst, men det lät som att du hade något faktiskt att säga, så kör du.
Ja. Nej, men jag känner igen mig lite i det som Anders sa där. Samma här, jag har alltid spelat men mindre tid nu för tiden. Men jag vill höra om Anders rant om Baldur's Gate nu, som man ska prata om i 40 minuter.
Alltså, jag skulle kunna prata oavbrutet utan någon som lyssnar i 40 minuter om det, om man säger så. Så att, hota inte om det, för då jävlar, då spelar det till. Nej, men,
men Baldur's Gate är ett ganska roligt exempel, för jag har spelat Baldur's Gate 3. Och jag tycker, jag förstår varför det är så hypat och varför folk älskar det. Men det är också jävligt stort. Alltså man, det känns som man måste... Men liksom, vad är det som du stör dig på?
Okej, då gör vi det här då. Nej, för det första så vill jag säga...
Och jag ångrar mig redan. Nej.
För det första så vill jag understryka att jag tycker verkligen om Larian som spelstudio. De gör allting rätt, inte förutom spelen. Nej, men de gör liksom, de är lite så här gamla skolans spelstudio. Att de gör ett spel och släpper spelet, så köper man det spelet och spelar det. Och nu har de dessutom då nyligen sagt att det blir inga DLCs, inga uppföljare. Vi gjorde ett spel, vi är jättenöjda, vi är trötta på att göra det jävla spelet nu. Nu vill jag göra nästa grej istället. Och det saknar jag verkligen, att det inte är liksom, nu måste Baldur's Gate 4, nu måste Rise of the Fallen Star-expansionen komma, eller vad det är, liksom, alltid. Att det bara får vara en sak som man gjort, som är bra och som är klar, liksom. Både som spelare och som konsument tycker jag att det där liksom är någonting man saknar väldigt mycket. att man aldrig får veta att nu har jag köpt ett spel och det här är spelet. Ah, fast det kommer ju komma ett season pass. Eller om du vill ha, om du vill ha liksom druid storylinen i vad det nu är, Valhalla, så måste du köpa till. Alltså det är så mycket att man aldrig bara får en liksom ett paket som är färdigt. Mm. Och där gör ju lärjan så mycket rätt. De har också sagt saker som, om man gör ett bra spel tjänar man pengar. Inte på transaktioner eller transaktioner, inte på liksom DLC, som man gör ett bra spel så kommer man tjäna pengar. Och till skillnad från många andra som liksom har så här slagit stort snabbt, så har de byggt på sina spel under lång tid. Deras Divinity-spel är ju rätt, alltså första spelet är rätt gammalt. Det blev ett nischat, en nischad hit liksom, och sen ettan och tvåan blev större och större då. Men det är ju först nu de har liksom blivit ett vad heter det, hushållsnamn, som man inte säger på svenska. Så jag är glad för att de har lyckats och för att de kan sätta liksom ett bra exempel för hur man kan göra, även när man är typ största spelet det året med råge liksom, i termer av lyckadhet. Vad skulle du säga, Patrik? Jag hör att du har någonting att säga.
Men
nej, jag vill undersöka med det, jag vill börja med det just för att det inte ska bli så där att jag hatar på spelet, för det gör jag inte. Och det är ju jättelätt att se varför det är så lyckat. Jag köpte in mig på early access jättetidigt och spelade igenom Act 1 liksom rätt tidigt. Och tyckte att det här ser bra ut. Vi får se hur det går ungefär.
Och vi kommer klippa bort allting fram till nu. Så
ja, kör. Jag vill fylla upp vågskålen i hela ändan innan jag börjar köra. Jag har spelat igenom halva akt 2 spelade jag nu efter att det släpptes. Och hade rätt kul. Det är ju ett, alltså det är ett sandbox-spel som deras tidigare spel också är. Man kan göra jättemycket. Det är öppet. Man kan liksom hitta på, oh shit, det går att, man kan kasta sån här där och så blir det sån här effekt med miljön, och man kan tända eld på den här grejen och kasta den dit och händer. Alltså det är liksom en riktigt sån här, ett försök att göra ett riktigt sandbox-spel. Och jag förstår att det vill efterlikna liksom bordsrollspel i frihetsgrader. Det är ju en omöjlighet att göra, men de har verkligen försökt och lyckats liksom bättre än någon annan. Det är också påkostat som fan med röstskådespelare som är duktiga och liksom mycket, mycket, mycket content i spelet. Men, nu kommer vändningen. Jag tycker inte att det är det som gör spel bra. Liksom en film som är 7 timmar lång inte heller så bra ofta. Eller en bok som är för lång, inte heller så bra. Eller ett resonemang som är för långt, inte heller så bra. Hos Anders.
Jag tog orden i munnen på.
Ja.
Förlåt.
Nej, men det är någonting i den liksom, det är för mycket för tidigt. Det är också en grej. Jag är ju verkligen uppvuxen med Baldur's Gate 1 och 2 och Icewind Dale och alla de här spelen. Och det färgar ju ens liksom förväntningar och upplevelser lite, men Jag kan ändå in öppensinnad i det här och visste att det skulle vara liksom ett Divinity Original Sin 3 mer än Baldur's Gate 3 egentligen. Och det tycker jag att det är, och det tycker jag är helt okej. Men det som många av de här klassiska rollspelen gör är ju att man får följa liksom, följa den unga, inkompetenta hjälten när de upptäcker världen, upptäcker sin plats i en stor plott och sakta liksom blir starkare och lär känna spännande karaktärer som följer med på resan och så vidare. Det som Baldur's Gate 3 gör, och även Origins 2 och delvis 1, är att man frontloadar liksom, här är 8 karaktärer, alla har en tidsinställd bomb i hjärtat och den här personen är jättehäftig men det är mystisk, och den här personen har, alltså, liksom, alla har liksom allt direkt. Det är liksom en happy meal, eller det är 10 happy meals i ett. Sådär. Och det tycker jag är lite synd, för att det, man tappar den här liksom upptäckar glädjen lite. För man vet om att alla de här karaktärerna kommer ha en djup backstory som är jättespännande, massa twists and turns och massa kopplingar i storyn i stort. Så vet man redan från början liksom att det kommer bli så. Och så blir det ju också. Om man jämför med de äldre spelen, inte bara Baldur's Gate, men äldre skolans rollspel. Eller snarare äldre skolans, vad blir det, västerländska CRPG får man väl säga. Så är det liksom en mycket mer av en slow burn. Att man liksom är, man har en pilbåge och har man en magic missile. Och sen har man liksom inget mer att göra på jättelänge, för att måste vila och få tillbaka sin missel som är värdelös och sådär. Och den, hela delen, att man får vara liksom dålig, man får vara rädd för världen och känna sig vilse i den, tycker jag är så extremt viktig i hur de spelen känns, i termer av att man får liksom man får bli någon, sakta men säkert, upptäcka saker sakta men säkert. Och det tycker jag är största problemet med Baldur's Gate 3, att man inte riktigt, det finns ju en story som man upptäcker sin roll i, och så här, att man liksom blir the chosen one, som det alltid är, men det är så uppenbart från dag ett att man liksom flyger igenom Avernus i ett mindflayership, och det är för mycket så här action direkt. allting direkt. Så det är liksom min stora gripe med spelet. Inte att det är dåligt gjort eller att det inte är kul, utan bara liksom att det är, de gör så jävla mycket och de hade inte behövt göra det. Man kan göra bättre spel med mindre. För mig i alla fall.
Jag har en reaktion på det. Jag är inte en gamer. Jag tycker att det bara finns tre bra spel. Fyra bra spel. Och ett av de spelen är Super Metroid. Och den gör precis det som du säger. När man börjar kan man allting döda den direkt. Och man kan knappt hoppa. Och så bygger man upp sin karaktär bit för bit. Och det är inte bara att liksom man får nya färdigheter, utan man själv som spelare blir bättre på att kontrollera karaktären liksom rent reaktionsmässigt. Men sen har jag märkt att senare Metroid-spel, de brukar teasa en i början att man börjar spelet med alla färdigheter fullkittad i typ 5 minuter, och sen så kommer bossen och tar alla krafter från en. Men man får liksom prova på så här häftig kommer du bli i slutet av den här. Sen är de dåliga på massa andra sätt, men eller de är inte dåliga, men de är inte lika bra som Super Metroid. Men det låter som att Baldur's Gate gör det här, fast de plockar inte bort. De teasar inte med endgamet, utan de typ kastar in dig i det direkt.
Ja, alltså regelmässigt, alltså spelmekaniskt, så följer de ju riktig D&D-progression ganska väl. Att man är ganska kass i början och sådär. Eller man har inte så mycket verktyg. Så det är ju inte en fråga om att man får liksom sin sån här power fantasy maxad från dag ett. Utan det är mer kanske story och karaktärsutveckling som är överladdade från början. Och världen är proppfull från början och allting är liksom coolt från början, allting är spännande, varenda sten du lyfter på har liksom en magisk gnome under sig som har en quest typ till dig. Så det är inte så mycket en fråga om att man spelmekaniskt blir liksom OP dag ett. Det håller jag med om också, är väldigt, det är ju liksom klassiska fuskkodsgrejen, att det är kul i en kvart, sen har man så här, det är inte kul längre liksom, för man har inte utmaningen kvar. Jag tycker också det är störigt när de gör det här att man får spela en maxad karaktär i en kvart och sen så kommer de att döda den när man överlever, för man har inga skills kvar liksom. Bara, ja, okay. Men Patrik, du har sagt att du gillar Baldur's Gate 3, så att nu får du försvara dig.
Okej, okay, jag har funderat lite på det som ni båda har sagt här nu, och jag funderar på att de gamla CRPG-spelen och även gamla rollspel som Icewind Dale och alla de där, varför de var ofta var enklare så här. Har inte det att göra mycket med att man inte kunde göra det? De grejerna som man kan idag. Man var så oerhört begränsad i så här, processorkraft och minne och allt. Liksom. Du skulle klämma in ett spel på 2 meg. That's it. Liksom.
Jo, alltså...
Och det känns lite som att nu när man inte behöver göra det längre så får utvecklarna lite hybris. Så här, liksom. Nu ska vi slänga in allt. Allt ska finnas. Och jag vet inte, det kanske är lite som... Jag vet inte. Kanske måste mogna lite. Eller jag vet inte. Eller, för jag håller med dig. Någonting som jag inte tyckte om. Alltså att jag tyckte om Baldur's Gate 3. Jag spelade med min lillebror co-op över nätet. Och vi hade jättekul. Men problemet som jag har är att jag blir lite för överväldigad av alla val. Så liksom så här, bara en sån grej som... Och det var lite det jag gillade i gamla CRPG och sånt. Det är liksom att men du har ett svärd och du kan uppgradera det. Och that's it liksom. Eller du kanske kan få en pilbåge.
Vad är CRPG?
Så här, computer console RPG.
Okay.
För mig är det synonymt med västerländska datorrollspel. Men jag tror inte att det är nog inte en term som är konsekvent använd av någon egentligen.
Nej, jag tror inte heller. Men jag tänker på typ så här Final Fantasy, Chrono Trigger... Den typen av
det är väl
rollspel.
JRPG. Japanese RPG.
Förlåt. Det är JRPG. Ja. Förlåt. Så jag kan inte ens hålla akronymen.
Nej, nu har jag underkänt din åsikt direkt.
Ska jag disconnecta?
Ja.
nej, men vad var det jag skulle säga?
Jag tänker ganska lågmäld progression i termer av liksom kraft. Och...
Ja, och jag tror att det hade att göra med att man var så begränsad i vad man kunde uttrycka med sina spel. Men jag gillade det. Alltså det, man hade klara mål att se fram emot det. Och det fanns ju hemligheter och saker att utforska i de spelen med. Men nu när jag slängs in i Baldur's Gate 3 så tycker jag det känns som... Och nu låter jag som tjurig gubbe och jag vill inte. Men här kommer det ändå. Liksom, jag tycker det är för mycket val. Det är för mycket, jag vet inte var jag ska börja liksom. Det är för mycket story. Alla har någonting att säga i 35 dialogrutor. Och jag vet inte, är det här viktigt? Eller är det bara liksom utfyllnadsblaj liksom?
Det, ja, jag håller med.
Men jag tyckte om spelet, det var kul. Framförallt när man spelade två personer var det jättekul. För då kunde man så här... Min lillebror gick in och tog någon fight med någon och jag... in i en krypta och jag hittade en väg in i kryptan från andra sidan och sen så ramade vi in dem och dödade dem. Alltså mycket, mycket sådana grejer och det tyckte jag var jättekul, men det är lite, jag tror jag man har så här 40 svärd så här liksom, ska man sitta och jämföra dem i den här, vilket är bäst av de här 40 svärden, vilken ska man, så man kommer in i det här analysparalysläget liksom, när man inte gör något val för man, jag tar det här svärdet, det blir säkert bra.
Jag håller med. Jag har två reflektioner här innan jag avbryter Bartek direkt innan han börjar prata. Sorry.
Klassisk Anders.
Säg du först, Bartek. Jag sparar mina reflektioner.
Nej, men kör du så laddar jag lite extra.
Man kan inte dra efter andan ska jag prata. Man måste bara börja prata direkt. Det är liksom regeln. Nej, jag har egentligen två ganska kort, tre saker, fem saker ska jag säga. För det första, det här med begränsningarna förr jämfört med nu, vill jag säga ett skämt. Och det är att det var Beethoven då och det är Skrillex nu, typ. Det var ett skämt, men det var inte så bra nu i efterhand, känner jag. Så stryker det. Den riktiga reflektionen jag har är att det finns ju alltså genuint fantastiska upplevelser, alltså typ AAA-upplevelser idag som God of War, Ragnarok och även God of War 1 som är liksom lika med de stora produktioner som Baldur's Gate 3, ännu större tror jag. Och som är liksom voice acting, motion capture, the whole nine yards och är ett jävla bra spel båda två. Men de är bra för att det är en fokuserad story. Man följer med en story som är fokuserad. Det handlar om en far och en son liksom. De upptäcker världen lite grann, men det är deras story och deras, de träffar också andra karaktärer som också är spännande och intressanta. Men det blir aldrig typ så här, vem ska du ha med ditt party och vilka items ska du välja? Och alltså, för de är ganska, de spelarna är liksom semi open world, att de är ganska öppna, men det är inte liksom så mycket gå och liberata en bas där och gå och öppna ett torn där, utan det är ganska liksom ändå rätt så styrda upplevelser i termer av storyn. Och det tycker jag är jättebra, de spelar underbara och är dyra moderna spel liksom, eller högproducerade. Så det finns ju ett stort värde tycker jag även i liksom moderna spel, så det är inte att jag bara typ tycker att allt var bättre förr när det bara fanns färre pixlar och dåliga ljud liksom. Men så att det vill jag ha sagt. Den andra grejen jag har tänkt på kring det här med du säger med att man har 40 svärd. Jag håller helt med. Det är ju någonting som Assassin's Creed-serien lite har vänt på nu till slut. Att de har ju en period där de blev lite mer moderna actionspel och de är fortfarande kvar. Men jag tror att det är i Valhalla, alltså Valhalla näst senaste level, så gick de bort ifrån att man får massa loot, utan istället får du liksom varenda svärd är typ bra fast på olika sätt. Det är lite mer så här, du ska välja liksom vilka perks du vill ha, du ska välja liksom situationella bonusar och sådär. Det tycker jag liksom är en bra eller en bättre utveckling, att det finns lite mer liksom, att det inte är bara plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 och så plus 7 strength och vad är bäst DPS egentligen och så vidare. Utan att det är lite mer om liksom välj spelstil och så med din equipment. Men ja, jag tror att jag hade haft samma upplevelse av Baldur's Gate 3 som du om jag spelade med en till person faktiskt, Patrik. För det är en stor del av det roliga med liksom, att man kan labba runt och det kan vara lite, det blir lite galet och det är kul liksom, att shit, gjorde du det där liksom, det är totalt crazy.
Men jag spelade själv också. Vad
har gjort? Skitsamma då.
Nej, men det är mycket roligare att spela än två spelare.
Alltså jag hade ju kul i spelet. Jag bara kände mitt i akt 2 att jag liksom bara, nej, jag vill inte spela det här spelet nu. Och det var det. Och sen har jag hört att akt 3 ofta tycker många är lite sämre för att det inte var så fullt så utfläschat fast man är inne i en stor stad liksom. Utan om det stämmer. Men så jag tröttnade och kände, jag kan spela någon gång liksom. Men jag har ingen inget driv att se vad som händer riktigt alls. För storyn är också sådär episkt fast abstrakt än så länge. Så jag dras inte med så mycket i det. För det är för liksom för mycket high flying odds, om man kan säga det.
Någonting som jag stämmer på i moderna rollspel, det är att det finns 1000 olika begrepp så här, i något påhittat språk. Så här, nej, du måste bort till Blorgark och hämta din klivax. Annars så... Och det funkar
lore.
Liksom. Ja, exakt, lore. Och det är någonting som jag har lite svårt för också. Alltså, för jag vet inte hur många sådana termer man kan hålla i huvudet samtidigt och hålla reda på dem. För jag brukar efter i Baldur's Gate 3 var det lite så med. För efter man spelat någon timme eller sånt liksom, man bara, oh, det där ordet känner jag igen. Men jag har inte en aning om vad det är för något.
Storyn är ju väldigt mycket så. Alltså det är såhär, the absolute. Och man bara, okej, okay, ja, jag fått, det är, vet inte vad det är, men jag lär mig någon gång vad det är, antar jag. Det är mycket exakt. Sånt.
Så... Och då brukar jag få den här känslan av att jag har missat någonting. Så här, shit, har jag missat någonting nu? Jag vet inte, hur känner ni inför, eller tycker ni det är bra med massvis så mycket lore att man kan få ner det i 40 böcker?
Alltså, lore kan vara bra. Det kan liksom vara så här tolken lore, väldigt genomtänkt. Eller så kan det vara David Eddings Wheel of Time lore, där det liksom, det är bara ordbajsa ner första som kommer, och bara så att man ska få maximalt antal sidor. Och jag tycker att den mesta låren är som det senare. Jag sitter här.
Ja. Du tycker ordbajs-låren är bäst?
Nej, jag tycker att den mesta rollspels-låren är ganska dålig. Aha, låg kvalitativ lår. En sak som jag sitter och funderar här på är att jag hade en rant om open world-spel. För jag blev bränd av först av Daggerfall. För det var så jävla hypat. Man skulle kunna göra vad som helst. Och man skulle kunna komma till ett stort slag. Och så kunde man välja sida. Och så skulle det bli olika storylines beroende på vems sida man valde. Och så köpte jag det när, liksom, på lanseringsdagen. Och åh, det var så dåligt. Det var så jävla dåligt. Det var superbuggigt och allting var så här random generated. Och,
stod det kanske a living, breathing world where your actions actually matter? Det brukade stå på alla spelboxar.
Ja. Och precis när jag höll på att hela mig själv efter den upplevelsen, så kom Baldur's Gate 1. Och jag gjorde typ samma sak, fast det var inte random generated, utan det var bara jättemycket content. Och man gick runt i den där liksom stan i början och så tänkte jag, ska det riktiga spelet börja, eller liksom, är det här någon slags intro? Sen insåg jag, nej, men det här är spelet. Och så ville jag ranta om att jag hatar open world spel men så insåg jag att alla mina bra spel som är Super Metroid, Zelda 3, Half-Life 2 är inte lika mycket, men vad fan heter den? Näst senaste Zelda, Breath of the Wild. Alla de är ju typ open world. Men vad är det som skiljer dem från andra open world? Och det är dels kvaliteten på liksom loren och content och stämningen.
Det är inte så mycket lore i Breath of the Wild. Nej, den som finns det ganska befäst, alltså, genom de andra spelen. Alltså det är inte mycket att hålla reda på. Du kan ju börja spela.
Ja, och den uttalas inte så explicit, utan liksom man får hintar, och man får liksom hitta någon gammal ruin som där man ser att här händer någonting, men det liksom trycks inte ner i halsen på en som med andra spel.
Sen kan skillnaden också i Link to the Past, som du nämnde, Super Metroid och även Breath of the Wild, det är ju att det är öppna världar, men du är samtidigt begränsad i vart du kan gå.
Mm.
Det var lite som jag tänkte på GTA 3 tror jag var, första tredimensionella GTA. Mm. Eller det var väl så i de tidigare GTA med. Men då var det så här, det var open world, fast du kunde inte, bron var sprängd, så du kunde ta dig över till andra sidan. Så det blev en stor grej bara, oh, undrar vad som finns på andra sidan bron när jag kommit dit. Och det tycker jag inte man upplever så mycket nu, utan nu är det, ja, du kan gå överallt. Alltså att det inte är någon, det är inget som hindrar en liksom. Jag vet inte, världen kanske är jättestor, men de är inte så spännande liksom. Nej, alltid tillgängligt från början.
Det, fan, det var ju ett tillspel som jag hade glömt bort. GTA San Andreas. Det var ju... Men det är samma sak där. Det är liksom det är stämning. Det finns ändå en plotline som man följer. Även om det är open world så finns det liksom någon slags övergripande story arc för... Det finns faktiska karaktärer och det finns en övergripande story arc för dem alla. Mm.
Jag vad fan heter det där? Breath of the Wild. Ja, förlåt, kör på.
Där det bara var typ en tom värld och så red man runt på en häst och så fanns det 16 gigantiska bossar som man slogs med. Det var typ hela spelet.
Shadow of the Colossus.
Ja, precis.
Mm. Det är ett väldigt bra spel.
Det är samma sak där, det är, liksom, ju... det är bara stämning. Det är, nästan ingen story alls.
Nej, det finns ju en trend i moderna sådana här Souls, alltså Dark Souls 1 satte väl den trenden liksom i modern tid, men det är ju det här att världen finns runt den, men man, som vi pratar om, matas inte med lore i text så mycket, utan man får en känsla av världen genom att spela den, och man kan hitta små grejer där man förstår små liksom fragment, men det är inte liksom att förstå, okej, det här kungariket heter Kinky Bonky och det var ju krig då och därför är kejsaren, alltså det här liksom, just det här lore-grejen som man skiter i så mycket. Ja.
Det var mycket roligt sagt.
Det är inte det som är det roliga. Och jag är ju också bordsrollspelare. Nu har jag försökt liksom få tid att göra det i många år, men jag är fortfarande i själen en liksom penna och papperrollspelare. Och där pratar man mycket om typ show don't tell, alltså att man i spelet upptäcker världen. Inte att man får en lore dump, måste läsa 100 sidor lore för att fatta liksom kungalängderna och arvsrätten i det här riket och kriget mellan alverna för att det där som är skitsamma liksom egentligen. För det som är kul i spel och rollspel är att upptäcka karaktärerna själva, att upptäcka världen utifrån deras ögon och skapa liksom band och, alltså visst, äventyr är jättekul, men då kan man lika gärna spela ett brädspel om man bara vill liksom vinna, alltså mekaniskt bemästrande är ju roligt, men det behöver man inte rollspel för att få liksom. Och det är väl lite det där som jag tycker saknas i många moderna rollspel, att de fokuserade på att berätta om världen, att man får en sån här lore dump direkt, man får liksom en exposition, vad heter det, monolog från någon man träffar direkt för att man ska fatta allt, för att annars kan man liksom inte förstå världen, annars är det som att man inte kan njuta om man inte förstår allting som du säger, Patrik, att det är för mycket liksom fakta, för mycket information man får direkt. Och det är, ja, det är tröttsamt, jag håller verkligen med dig. Jag tycker att det är också ett, det är så här billigt, inte billigt, det är fel ord, men det är ett lätt sätt att fylla ett spel, om du är ett rollspelare eller vad det är, men liksom med lore och prat om världen och text om världen, och man hittar böcker man ska läsa om världen och sådär, och det är liksom, ja, det kan man göra, men om man jämför det med typ, jag tycker att The Witcher 3 är ett väldigt bra spel.
Ska precis ta det som exempel.
För att där upptäcker man världen genom spelaren väldigt mycket. Questsen är väldigt fokuserade på världen och människorna i världen.
Jo, fast där kan du också ta del av den lore. Alltså, du tvingas inte läsa igenom 15 sidor text här, men om du vill veta mer om den här grejen så liksom finns det jättemycket i spelet att ta reda på. Liksom. Jag gillar Witcher 3, ett av de spelen som jag faktiskt har spelat mest, tror jag.
Mm, ja, det är ett fantastiskt spel, verkligen.
Jag vet inte hur många timmar jag lagt på det.
Säkert 5-10 timmar säkert.
Men tack vare att de har gjort på det sättet så är världen intressant också. Alltså,
verkligen.
man kan ju säga, första gången jag spelade tror jag struntade väldigt mycket i runtliggande saker. Men sen när man spelat om den så här så, men jag vill veta lite mer om varför han flyttade dit eller så här, då kan man göra det. Så det är ett bra exempel på spel med mycket lore men som gör det intressant ändå.
Witcher är ju baserat på en polsk fantasy bokserie och jag försökte läsa den på polska och det gick inte för att jag har någon konstig kombination av att kunna tillräckligt bra polska men vara liksom ha tillräcklig distans till den att alla fantasyord lät fruktansvärt töntiga. Ex-gubben satte sig ner och gjorde sin filifjonka-dryck för att slåss mot hattifnattarna. Så lät det ungefär i mitt huvud när jag läste det.
Och det... Jag tycker det låter som all fantasy på svenska.
Och det har liksom, sen försökte jag läsa den på engelska, men då liksom, det lingrar kvar alla de här töntiga orden i bakhuvudet, så det, den är liksom förstörd för mig. Så jag kommer aldrig kunna läsa eller spela Witcher.
Men jag tycker du borde ta en titt på Witcher 3 faktiskt.
Nej, spela om Zelda 3 istället bara. Var nöjd med det du har.
Jävla bakåtsträvare.
Ja.
Jag har lite hot take dynamit. Och det är att typ alla spel innan Super Nintendo, alla retrospel är ganska dåliga. Det är nostalgins rosa glasögon som gör dem bra, men om man verkligen liksom går in och spelar dem så de är inte speciellt roliga.
Jag håller faktiskt med, för jag laddade ner, jag köpte en sån här retro handheld konsol för några år sedan där man kunde installera helt lagliga rooms på saker, rooms som man har helt lagligt.
Är den Amber, Amber lagliga Nick, eller?
Jag kommer inte ihåg vad den heter.
Nej.
Men det här var 8 år sedan var jag säkert att köpte den. Och då tänkte jag, jag spelar om alla de här nedspelen som jag spelade när jag var liten. De är inte alls roliga. Alltså man har ett minne av att de är fantastiska. Men så spelar de, nej. Det var inte så roligt. Det kanske var bara för att det var de spel man hade liksom. Men gränsen går nog någonstans vid Super Nintendo tror jag. För där finns det en hel del roliga spel fortfarande.
Ja men typ Super Metroid. Du kan gå in. Det var någon på Kodsnack-slacken som gick in blind nu och spelade Super Metroid och tyckte den var jättebra. Jag kommer inte ihåg det, men det var.
Men det var så, Super Metroid. De spelarna jag spelat om senare år som på emulator. Super Metroid, Link to the Past, Secret of Mana, Chrono Trigger och Final Fantasy 3. Och de har fortfarande fortfarande bra spel. Men däremot så här, om du spelar så här Zelda 1 till exempel.
Mm.
Jag fattar inte hur man kunde klara av det. För det är fruktansvärt svårt. Jag vet inte om ni har spelat det senare till, men det är fruktansvärt svårt spel.
Ja, men det var det enda du hade.
Jo, liksom, så att man nötte det och blev bra på det.
Det var det, men... eller gå ut och leka med kottar och pinnar.
Ja. Det är lite så.
Jobba i smedjan. Ja. Nej, alltså vi hade inte Nintendo hemma när jag var liten. Vi hade dock ett Sega 8-bitars ett tag, så jag spelade väldigt mycket Alex Kidd. Ja. Vi hade typiskt Nintendo at Home som var Sega 8-bitars, som också har Super Mario at Home som är Alex Kidd, som är en dålig knockoff på Super Mario.
Alex Kidd-spelen var ju fantastiska.
Ja, jag klarade det. Spelade en slags påse mot bossarna, väldigt kul, minns jag. Men det här, jag tror att du har helt rätt, Patrik. Och jag tänker att det är en sån här grej att NES-eran av spel var liksom bara en typ så här: kolla, vi kan bygga en spelmekanik. Man kan gå runt och slå monster här och få ett svärd. Och man kan gå runt, det är jättebra liksom. Och det är spelet.
Även känns som id-software-doktrinen.
Ja, typ. Men sen kom, så kom liksom någon slags förmåga att göra både tekniskt då, på SNES och senare liksom att göra mer saker tekniskt, men också att man fick en idé att men så här, man kanske kan bygga på upptäcksglädje eller på svårare utmaningar som inte bara är liksom att det är jättemånga fiender och du kan gå en ruta i taget och de kommer skjuta dig, som är en rätt tråkig utmaning liksom. Så jag tänker att det är en naturlig utveckling att man kom förbi den här första initiala bara, åh, det går att göra spel, shit, då kan man slå monster typ. Eller ja, Tetris liksom.
Ja, speciellt de tidiga Super Nintendo-spelen, de var ju extremt vad är ordet jag letar efter? Det fanns någon glädje bakom dem som typ Pilot Wings. Du ska typ gå i en flygskola och flyga flygplan och hoppa fallskärm och flyga jetpack. Det är liksom ingen, det är inte en högoddsare för att sockerstinna 12-åringar ska vilja gå i en flygskola. Men
hade inte det att göra med att det spelet är väl bara byggt på det här Mode 7?
Jo, precis, exakt. Men, så, men ja, de tog ut svängarna.
Vad kan vi göra med det? Men det är ju intressant att det ändå blev pilotskola.
Ja, för det var ganska roligt när man kom in i det. Ja. Det var liksom...
Men nu kommer jag med en fråga här. Var spel bättre för?
Det var väl vi bättre? Som var mindre griniga.
Ja, det tror jag med.
Och mindre kräsna. Och vi hade eoner av tid att lägga på att komma in i ett spel.
Men då är följdfrågan, är moderna indiespel bättre, alltså moderna indiespel som är liksom inspirerade av de här gamla spelen, är de bättre eller är de också typ ungefär lika så där?
Kan du dra ett exempel på ett sånt spel?
Ja, alltså det finns jättemånga moderna indiespel, det är snarare spel inspirerade av dåtidens typ SNES-hits. Som nyligen kom ju det här, ja, vad heter det?
Sea of Stars.
Sea of Stars, precis, ett bra exempel det, på ett sånt spel.
Det var bra, och det tror jag, där fick de med det som, de fick med känslan av hur det kändes att spela ett sånt spel, fast mycket bättre.
Sea of Stars.
Alltså, en stor hit.
Alltså man har ett minne av hur det var att spela Chrono Trigger när man växte upp. Men Chrono Trigger, det är ett bra spel, men det är inte så bra som man minns det.
Nej.
Men de lyckas ändå liksom göra ett spel som man minns dem, inte som de faktiskt var på något sätt.
Det där var en sån grej när Diablo 2 Resurrected kom. Att man spelade det och så bara, det här ser ut som, jag minns det, jag bara, det här är en enhanced mode, det här ser inte alls ut. Och så såg man på riktiga grafiken och så kräks man för att det är så fult liksom. För man har minne av spelet, både såg ut och vad som liksom är uppressat i minnet till idag. Men egentligen var det inte så bra eller snyggt, kanske.
Mitt minne av Diablo är att liksom första halvtimmen var helt, helt mindblowing. Man var inne i stan, man gick ner i kryptan. Man slog som ett skelett, man mötte på The Butcher.
Slaktaren, ja. Kör du inte på svenska då? Nej
jag gjorde det faktiskt inte.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Och sen var det typ, ja, och sen har du 28 likadana nivåer, random genererade.
Ja.
Och, jag tror aldrig jag spelar mer än liksom 3-4 nivåer efter The Butcher.
Jag vet inte, men stora behållningen för mig med Diablo var när man spelade tillsammans med någon över så här seriell port.
Ja, okej, jag hade inga vänner, så jag visste inte.
Farbror, Patrik.
Eller förlåt, jag menar via Wi-Fi.
Via Blue Link eller någonting. Ja.
Nej, men det då blev ju spelet mycket roligare, kommer jag ihåg. Så då
jag kunde hjälpa så åt och... Jag älskade Diablo 1 och Diablo 2. Jag spelade Diablo 2 tills, alltså, i princip tills jag var 25, tror jag, till och från under åren. Men jag tänker ofta på när vi spelade, när jag var tonåring och min brorsa och jag spelade Diablo 2 ihop med en kompis liksom i typ högstadie, gymnasiet, tidigt ålder så där. Att man liksom satt och gjorde cowlevel om och om igen, och det var så jävla roligt. Spela samma level om och om igen med samma bild. Så man kunde inte respecka någonting på den tiden. Liksom. Det kom ju senare när de gjorde om, eller patchade Diablo 2. Men det kom inga respecs. Man kunde bara ha sin bild. Tryckte man fel så hade man fel skill resten av spelet. Och så körde vi samma level om och om igen. för att få lite bättre loot någon gång. Och jag minns det med sån kärlek att jag ibland känner liksom en oro över att jag ska glömma bort hur fint det var. Men det är ju skittråkigt egentligen. Jag skulle aldrig spela det idag. Så det är ju någonting där liksom med ålder och minnen och de andra tiden som tonåring. Men också någon slags bemästrande att man får liksom, man har tid att grinda. Och det blir kul att hitta liksom, till slut hitta en Windforce. Som jag aldrig hittade. Det är liksom svåraste item-spel. Men ja, det är konstigt det här med nostalgi på något sätt.
Mm. Kan det också vara så att man var lite dum i huvudet när man var tonåring?
Ja, men säkert. Jag tänker ofta på det, att just det finns många moderna spel har liksom, alltså även som Diablo 3, Diablo 4 och Path of Exile, alla de här moderna action-RPG:erna som kommit som är med i Diablo DNA. De bygger liksom konstant på, de måste liksom lägga på mer och mer endgame, för ingen är nöjd med att bara köra cow level om man menar, som jag var när jag var 12, 13, 14, 15 liksom. Det måste ha en liksom season ladder och nya klasser och ny progression och svårare, så det måste finnas liksom någon oändlig stegring. Och det är lite synd, för man, då får man inte det här liksom, vad kallar man det, emergent gameplay, liksom att man hittar på ett eget spel i spelet, som man gjorde lite då. Men ja, det är allt detta för att säga en sak som jag velat säga hela tiden, och det är att Baldur's Gate 2 har inte blivit sämre. Det är fortfarande en av de bästa spelen någonsin. Jag spelade om det liksom senaste gången för något år sedan. Jag spelade om det säkert 10 000 gånger, en överdrift eventuellt, men 20 gånger kanske jag spelat det spelet igenom. Men det är ju såklart del av nostalgi och sådär. Det är inte det att det är liksom så bra egentligen. Men det kanske förklarar min reaktion på BG3 också. Att det liksom, ja. Det är inte Baldur's Gate 2. Det är ungefär min känsla när jag spelar det. Liksom. Men jag är en av de människor som hade velat se bara att Baldur's Gate 3 bara var samma motor och bara mer av samma spel. Jag hade varit så väldigt nöjd med det. Liksom. Men jag är i minoritet där och det är helt okej.
Okej, farbror.
Ja.
Det är dags att lägga sig ner nu.
Ja, jag tror det. Snart.
Vad spelar ni nu för något?
Ingenting.
Jag spelar...
Ghost of Tsushima. Det är ju ett bra spel, tycker jag. Absolut också. Om man tar bort uppmålgrejerna så är det bättre. Men...
Mm, det hade varit kul. Alltså, jag tycker det är helt okej faktiskt. Med...
Jag håller med.
Storymässigt så kan man hålla reda på, det är väl 4 karaktärer eller något sånt där som är viktiga. Och jag vet inte, det är kul. Men jag spelade igenom det innan. Jag spelade igenom det andra gången nu.
Jag har gjort exakt samma sak, intressant. Spelar du på lethal difficulty då i frågan?
Ja, nej. Herregud.
Nej. Jag
klarar inte av det. Jag är för dålig.
Ja, det är helt okej. Okay.
Oh, Patrik, är det inte du som tycker att alla bossfights borde vara optional?
Ja, jo, det är jag som tycker det. Det är mycket, jag tycker allting ska vara optional i spel. Så jag hatar att grinda. Alltså liksom, ja. Speciellt bossfighter. Nu kommer jag inte ihåg vilket spel det var vi snackade om det i. Men...
Ja, man vill ha liksom, när man startar spelet så frågar den, är du en medelålders pappa som bara har 20 minuter att spela? Ja, okej, okay, här har du...
Ja, exakt.
Här har du dead mode.
Exakt. Men det är många så här hardcore-spelare som tycker att det förstör spelet på något sätt. Men jag fattar inte. Det är bara att jag inte gör det, tänker jag.
Ja.
Ja, precis. Ge min karaktär en...
Men
en
de har gjort
konstig mössa så att man ser att jag är en...
En sån här med öronflärpar kanske.
I de här Final Fantasy remakes som har gjort till Nintendo Switch, där har de ju byggt in cheats. Så om man som jag inte orkar sitta så här som man gjorde när man var 14 och lägga timmar på att döda en boss, så kan man bara typ varje slag tar 9999 och så är det
jag vill bara förtydliga liksom. Här att Patrik pratar om Pixel Remakes, inte om FF7 Reborn eller vad de heter, eller hur?
Ja, exakt.
Eller Pixel Remaster eller vad de heter. Ja, så att det inte är någon otydlighet för våra många indignerade lyssnare som sitter och lyssnar och är jättearg på dig.
Ja. Alla två. Våra föräldrar.
Ja, nej, men och det där är ju faktiskt med i Sea of Stars. Att man kan equipa items som liksom typ så här, det är lättare i striderna. Du kan få bonusar och diverse liksom.
Fast där equipade jag faktiskt inte om, för jag tyckte inte det var så svårt. Och där hade jag försökt lite av upplevelsen.
Det är, jag tycker att det är helt okej. Jag är ju lite av en sån här Dark Souls-tönt, att jag tycker att det ska vara svårt och det är kul liksom. Det är därför jag inte spelar spel längre, för jag har inte tid att spela dem så.
Nej, men jag equipade inte dem.
Nej, jag förstår det. Nej. Men generellt så är jag nog mer åt liksom, man ska dö och kasta förhållen i väggen och sen ska man klara det och då man en bättre människa efteråt. Alltså internt, man kan bli en utvecklande fas i livet att spela de här spelen, tycker jag. Men jag kan ju inte göra det längre. Jag har inte tid och inte ork att bli upprörd och dö på samma boss 10 gånger i rad, 50 gånger i rad. Liksom.
Jag var helt emot den åsikten och jag är det fortfarande, förutom ett spel, och det är Ninja Gaiden Black eller vad den heter, till Xbox.
Det var ju svinsvårt. Jag köpte det och lämnade det tillbaka.
Ja, det är svinsvårt tills man fattar att man måste fatta rytmen i striderna, och kan man göra det så kan man nästan köra dem med förbundna ögon. För att det liksom blir slags flow muskelminne historia.
Jag kom nog aldrig dit.
Nej, och precis som du säger, man måste nog vara kanske inte 16, för jag var nog inte 16 när det kom, men man måste ha liksom ingen som är beroende av en.
Typ.
Men det är en grej som jag älskar med PS5 faktiskt. En sak som gör PS5 bättre än andra konsoler. Och det är att alla spelen har, om du trycker på start så pausar den oavsett vart man är. Och jag tror att de har det som sen något. Okej, jag ska inte svära på det. Men jag tror att det är så eftersom alla spel stödjer att de har något så här typ licensieringskrav för att få släppa ett spel. Att trycker man på start så ska man komma till en pausmeny. Men det är perfekt liksom när man sitter och spelar och så kommer dottern och ska hjälpa med någonting. Eller ja, man måste iväg helt enkelt. Så kan man bara trycka start och så kommer man tillbaka senare. Och så fortsätter man spela.
Har du helt med? Jag värderar också det väldigt högt. När jag bytte så att säga från Series S till en PS5 så var det första jag tänkte på att alla spel har det här, vad skönt. Liksom. Man kan inte spela sådana här roguelikes där man har 10 timmar investerat i en run och så måste man bara dö för att någon måste äta middag. Liksom. Det går liksom inte.
Ledsen älskling, pappa spelar. Det blir ingen middag idag.
Jag håller på att slå rekord här nu. Ja. Jag hade någon mer fundering, vad var det? Nej. Angående att jag inte spelar så mycket spel. Jag har ju inte jättemycket tid att spela som alla andra som har heltidsjobb och familj och barn och sådär att handla om. Men även när jag har tid att spela så fylls jag ofta av en ganska så här tydlig tomhet i att liksom, jag måste ha någonting att spela. Så det vore kul att liksom göra någonting i min fritid nu som är roligt för mig. Typ spela ett spel. Så måste man säga, okej, vad ska jag spela? Okej, 2 timmar kvar. Okej, något kul. Det här var inte kul nog. Nästa spel, det här var inte heller kul nog. Liksom. Det är som ett recept för att ingenting ska vara kul att spela. Att man har en stress över att slappna av. Typ.
Det är som när man har gjort lunch och så ska man sätta sig och titta på något på Netflix medan man äter lunch. Och så försöker man hitta det optimala. För man ska verkligen mjölka det här tillfället. Och så är typ lunchen kall och stel innan man har hunnit hitta något.
Men det tycker jag är tråkigt med också med så här PlayStation Plus och Xbox Game Pass. Det är att det finns så mycket att välja på att det är så svårt att välja ett spel. Så, och jag vet inte om det var att man kanske inte var lika kräsen förut, men man gick iväg och köpte ett spel och så satt man och spelade det. Och nu så är det liksom att man har så oerhört mycket val.
Så jag tror att du har helt rätt.
Ja.
Jag vet ju, hade jag köpt Sea of Stars när det kom och bara haft det på min PS5, hade jag ju klarat det och lagat och säkert älskat det. Istället spelar jag typ 2 timmar in och bara så här, det här är kul, men vi får se. Och sen tar jag bort det någon vecka senare. Liksom.
Lite FOMO.
Ja, och det är också som att det är någon slags att man måste så här, det måste ge mig rätt upplevelse direkt. Jag kan inte jobba för att få någon payout här. Jag vill bara ha det bra från början. Och det är därför jag gillar mycket av de här cinematiska God of War, Last of Us, som är liksom, du är in i en film direkt och sen skjuter lite zombies liksom, och sen är det en film igen. Och det är helt okej, det är jättebra spel liksom, om man vill ha det. Men det finns bara så många sådana spel att spela igenom, som är så här, lite av en on-rails story med lite bra action emellan liksom. Och det där är ju PS5 jättemycket bättre än alla andra plattformar, tycker jag.
Vad tycker du om Metal Gear?
Jag har spelat genom ettan heter det väl. Denna som är Sniper Wolf och Psycho Mantis och så vidare.
Alltså inte på... NES.
Inte NES.
Nej, precis. PS1-versionen tyckte jag om. Spelade om den när det kom, spelade om det på Game Pass. Eller på GameCube mycket senare. Typ. Utöver det har jag ingen relation till dem egentligen.
Han har väl gått jag har faktiskt inte spelat dem, men jag vet att det är typ... Ett vanligt klagomål är att det är typ mer cutscenes än spel.
Ja, men just det. Jag spelar ju femman nyligen. Och den börjar ju med, alltså på allvar, jag tror att det är en timmes typ psykotrip på någon slags mentalsjukhus. Som är bara en lång film där du spelar igen. Och sen blir det en open world shooter, liksom. Mm. Så ja.
Men han, vad heter han? Hideo Kojima, eller? Mm. Han har väl tagit det till sin extrem... Alltså så här 40 minuters cutscenes och, alltså han ville egentligen göra film, men ja, han fick bara jobb på att göra tv-spel.
Hans Twitter är jätterolig att läsa, för det är så här verkligen, jag tror att han har jättedjupa tankar, men han är inte jättebra på engelska, så de typ, det kommer ut som världens pappa tweets istället.
Och så på Twitter, så
nej, på X.
Ja, på X, förlåt. Jag måste kolla.
Jaha, nej, hörni. Pojkar, jag måste tillbaka till mitt. Ska vi säga så för den här gången? Men det var roligt att prata om spelet. Det kan vi göra fler gånger.
Jag kan säga att jag har aldrig känt att jag babblat så mycket och sagt så lite och har så mycket kvar att säga på samma gång. Så att det är dags att sluta nu.
Men det är ju kredot för den här podden, så...
Skönt. Prata om att det är skönt med spel man kan pausa, för att man måste ju ha andra saker i livet att göra också. Och ack och ve. Det är, ja, men det är en bra, vad ska man säga, innehållsförteckning, tycker jag.
Vi säger väl så. Tack okay. för den här gången.
Tack och ha det så bra.
Hej.
Hej då.
Tja.